Hej och välkomna till Aftonbladet Kulturs nya podd. Det här är avsnitt nummer 2. Jag heter Cecilia Djurberg och idag ska vi prata om dokumentären Leaving Neverland. Om Michael Jackson och de påstådda övergreppen. Jag säger välkommen till mina kollegor Ulrika Stare. Välkommen.
Tack, tack.
Sandra Weibro.
Tack, hej.
Vill ni presentera er lite kort?
Ja, jag är kritiker på Aftonbladet och ja, redaktör på kulturredaktionen. Jag skriver mest om konst, tror jag själv i alla fall, och ibland även om film.
Jag skriver om tv, kan man säga. Jag skriver tv-krönikor och lite allt möjligt.
Ja, och ni har båda två skrivit om dokumentären Leaving Neverland och sett den. Jag skulle vilja börja med att höra, vad har ni för relation till Michael Jacksons andra?
Egentligen ingen superstark till hans musik, utan mer då kanske hans person, eftersom jag är rätt fascinerad av den typen av liksom stjärnkulter som han stod för. Det är lite liksom, jag menar, så här arvet från Elvis Presley och sen kanske nu i vår tid med liksom Britney Spears, den här liksom stjärnkulten som går liksom bananas och ja, hur det kan liksom gå fel i det där liksom, när man höjer upp en person.
Du har aldrig lyssnat på Michael Jackson och haft
jo,
affischerna?
Nej, inte affischer. Jag har väl liksom lyssnat och tycker att en del låter bra, men jag har liksom inte riktigt fastnat, kan man säga.
Ulrika?
Nej, han var väl svår att undvika där på 80-90-talet, eller framförallt 80-talet då, men jag var inte... Nej, jag var ingen fan och jag tyckte väl att det var lite töntig musik för mig då. Sen kan jag väl såklart förstå att det var väldigt bra i sin genre, men inte... Nej, jag tror jag undvek hela kulten också. Jag tror inte de har intresserat mig i den där typen av... Ja, egentligen är det ju jätteintressant såklart, men jag har inte... Ja, jag tyckte att det var lite avskräckande med stjärnor.
Jag kan berätta och erkänna att jag... Hör till dem som har mimat i spegeln. Framförallt Thriller-albumet kom när jag gick i lågstadiet. Och tänkte ganska mycket på det nu när jag tittade att jag är nog den här åldern som de här, ungefär den här åldern som de här killarna.
Ja, det är det nog faktiskt.
Lite äldre.
Kanske lite.
Och alltså, jag har gjort dansuppvisningar på roliga timmen i skolan till Thriller och Beat It framförallt. Men sen så växte jag väl ifrån Michael Jackson. Och blev hårdrockare. Och då, det var ju helt oacceptabelt, så då tog jag ner mina affischer. Men jag har gjort det där, jag har haft handsken. En ridvante som hade jag, som jag rider också. Jag hade en sån vit ridhandske som jag dansade med. Så det är min ingång till det här. Och jag tyckte att det var någonting som kom tillbaka faktiskt när jag tittade på det här. Om vi ska prata om dokumentären då, som är gjord av Dan Reed, producerad av HBO. Anklagelserna mot Michael Jackson om att han ska ha begått sexuella övergrepp mot barn har ju liksom följt hans senare karriär. Det har kommit och gått. Och det har varit 2 rättegångar minst.
Först en förlikning 93 och sen en rättegång. Ja, om det var. Domen föll 2005, så att det var väl där någonstans.
Och där han friades.
Ja, precis.
Så att han är, ska vi ju vara tydliga med, han är ju inte dömd i någon rättegång för de här påstådda brotten. Och nu, sen dokumentären premiärvisades på Sundance-festivalen i januari, om jag har rätt uppgifter, så har också hans dödsbo stämt HBO på 100 miljoner dollar. Så vad är det då med den här dokumentären som är så... upprörande. Hur skulle du beskriva dokumentären? Vad är det för typ av dokumentärfilm det här, Sandra?
Ja, egentligen är det liksom, det är 4 timmars vittnesmål, kan man säga. Det är egentligen inte så mycket liksom Jackson och hans karriär, liksom vem han var eller någonting sånt, utan det handlar om de här 2 killarna som då berättar om sina liv och hur de träffade Jackson och vad de har liksom blivit utsatta för i detalj och hur det har påverkat deras familjer, kan man säga. Så det är ju på det sättet är det liksom grova anklagelser, men det är ju inte så mycket egentligen så här, var han skyldig eller inte. Den frågan gräver man ju inte riktigt i på det sättet, utan man, man förutsätter att de här talar sanning.
Ja, de förefaller ju prata väldigt fritt. Det är ju inte en massa hårda motfrågor som man får höra. Så att man skulle kunna säga att det är, eller min upplevelse var att det känns som att han döms i filmen. Alltså att det är så pass, vittnesmålen är så pass...
För att de är så trovärdiga också,
De är inte ifrågasatta.
Nej, de är inte ifrågasatta i filmen och de ger så trovärdigt intryck. Så att jag kan ju verkligen förstå att man kan känna sig hotad av en sån film också. Alltså det är ju sant att det är inte ett grävande reportage direkt. Alltså det är inte som att andra vittnesmål kommer fram. Eller, ja, förutom det är en text i slutet av första delen där man skriver att två andra killar som också var Jacksons liksom barnkompisar har sagt att det inte förekom någonting sånt som sexuella övergrepp. Annars är det ju ingen mot, ja, förutom att de också skriver att Jackson aldrig fälldes och alltid förnekade de här anklagelserna. Det är ju det enda motdraget egentligen i hela filmen.
Och nu visas den ju av SVT. Ser ni något problem med att SVT visar den här filmen?
Alltså egentligen inte kanske. Jag tycker det är intressant att de gör det. Det känns inte som en dokumentär som de skulle ha visat för kanske bara 3-4 år sedan.
Varför tror du det?
För att den är ju ändå ensidig. Vad de än liksom säger om motsatsen, så är det ju liksom, det är ju de här pojkarnas berättelse.
Som idag är vuxna.
Exakt. Men det känns ju som att SVT har ju tagit ett steg där. Liksom att det känns som att de numera har en annan typ av liksom, behov av att liksom få uppmärksamhet och liksom att vara relevanta i liksom konkurrensen av alla olika medier och sådär. Och det här är ju verkligen en dokumentär som har fått mycket uppmärksamhet.
Mm. Jag hörde någon uppgift om att de inte har fått betalt för att medverka i dokumentären.
Precis, det är väl det de har sagt, och jag läste att SVT har också, innan de visar det här, så har de pratat med regissören och de ville veta om de hade fått betalt eller inte. Och det var liksom en faktor som gjorde att de kände att de kunde visa den.
Ja, för det kan man ju berätta då för de som inte har koll på hur det fungerar normalt inom press och medier, att man betalar ju inte människor i regel för att ställa upp på intervjuer eller berätta om saker. Att vara ett case är ingenting som man ska göra för att tjäna pengar. För det kan underminera trovärdigheten att man ställer upp som någon sorts skådespelare när man har ett så kallat egenintresse i det som berättas.
Ja, precis. Sen är det kanske ändå lite vanligare i USA och England att folk får betalt liksom i såna här dokumentärer. Men
ja, det kanske är därför SVT har frågat. Exakt. Just eftersom det är en amerikansk dokumentär. Mm.
Men samtidigt så är det liksom, om man ser på kvalitet, så tycker jag ändå att det är en bra dokumentär och SVT ska kunna visa en bra dokumentär. Även om det kanske inte är så bra journalistiskt arbete, så är det liksom, som film är det ändå, tycker jag att den är extremt stark.
Jag håller med. Jag håller med dig helt enkelt. Jag funderar lite på hur, men det är ändå 2x2 timmar, det är en enormt lång dokumentär, och ändå så håller den ju ihop. Alltså den är ju väldigt, jag tycker att den är rätt skickligt klippt faktiskt, för att den är, de vandrar ju liksom fram och tillbaka då mellan Wade Robson som är den ena killen och James Safechuck den andra. Och det, ibland klipps det ju nästan omärkligt att man liksom, men just det, men nu är det ju Wade igen. Och så liksom man blandar ihop dem, deras historier är ju ganska lika. Man förstår inte riktigt var de befinner sig i tid. Alltså det blir ju en enhet av de två berättelserna. Det tycker jag man gör otroligt skickligt faktiskt. Mm. Och som sagt så är den ju, det är starka berättelser och de liksom slingrar sig in i hela familjernas liv och ja, de senaste decennierna. Det är ganska, det är ett stort dokument. Liksom.
Mammorna är ju med också, respektive mammor, men inte papporna. Vilket också kanske gör att, det, att de liksom går ihop lite, de här berättelserna. Det är liknande typ av...
Av familjestruktur.
Liksom. Liksom. Ja, precis. Och också liksom händelseförloppet.
Ja.
De har sugits in i den här
den ena pappan är död och den andra verkar ha tagit Michaels sida, antyder de ju.
Eller liksom, gjorde det i alla fall väldigt länge, förstår man ju.
Precis.
Så, men han är ju inte...
Under bilden.
Ja. Det funderade jag på rätt länge, i första delen i alla fall. Varför bara var mammorna? Alltså det är väldigt... Det är stor del av liksom skulden på något sätt också som är deras djur. Som
det pratar de ju om.
Ja, precis. Det är mycket skuldbearbetning i slutet av dokumentären. Och det, ja.
Jag tänkte lite på tidsperspektivet. Dels, nu är det ju, nu kommer filmen nu och det är 10 år sedan Michael Jackson dog. Men allt det här när det här började, det var ju ändå en annan tid. Alltså under, för jag funderade mycket på hur han kunde komma undan med det han höll på med. För det framkom ju i filmen att han på något sätt har instruerat då, om vi nu utgår från att allting som de berättar har hänt. Att då, de berättar ju om hur han har instruerat dem för att liksom hålla hemligheten och bevara hemligheten. Vilket är en typisk sån pedofil. Taktik eller vad man ska säga, medvetenheten finns om att det inte är okej och att samhället ser hårt på det här. Men numera så pratar man ju väldigt mycket med barn om övergrepp, vilket jag då inte kan minnas att man gjorde. Alltså för mig, när jag var liksom i 82, var liksom i 7-årsåldern, så då var ju pedofiler, antingen så var det snuska gubbar i parken, blottare, eller den här typen, liksom vita skåpbilen som kommer och hämtar någon och följer inte med någon som bjuder på godis. Michael Jackson gör ju allt, han bjuder på godis, men han går ju väldigt försiktigt fram. Det är en typisk sån grooming.
Ja, precis. Det var inget begrepp då direkt. Och sen var det ju liksom, det var ju ingen hemlighet att han umgicks med barn, att han liksom sov med barn och att han hade ju alltid med sig. Det är ju också bisarrt när man ser liksom bilderna nu, en ute på turné med liksom massa barn.
Ja.
Alltså som inte ens egna. Alltså,
ja, men jag vet,
det är ju märkligt på något sätt.
Att idag bara... är det ju så att till exempel, men i Sverige motsvarigheten då, om en teater ska ha barn skådespelare med, så är det liksom, finns det massa fackliga regler om till och med lag kanske på att det ska finnas någon typ av guvernant med som tar hand om barnen och liksom föräldrar ska kunna vara med och så. Det här verkar ha liksom, det är mycket som på något sätt han har kommit undan med, kanske på grund av sina pengar och sin stjärnstatus, eller vad tror ni? Eller, ja, är det tiden eller pengarna?
Men tiden, tänker jag, det var ju inget, fast ja, nej, jag vet inte, det var väl inget grooming fanns inte på 80-talet helt enkelt, eller det fanns ju inte som idé, utan pedofilen var ju en helt främmande person.
Ja, en ful gubbe.
Ja, en ful gubbe, någon som man inte känner och som är helt annorlunda och som det typ syns utanpå att det är. Så sen kom väl hela den här, som jag minns i alla fall, så var det väl liksom, först kom ju en jättestor incestdebatt, eller liksom, man pratade väldigt mycket om incest, och det var väl kanske på 90-talet. Sen kom liksom pedofilen, allmänna pedofildiskussionen och skräcken och liksom hela den här ligorna liksom, som, ja, där vi är nu. Men, liksom, men det var man väl inte. På 80-talet var det en, ja, även i USA då, som alltid har varit lite räddare för...
Moralpanikens land.
Ja, precis. Men även där verkar det ju ha varit lite... Ja.
Jag tänker att vi har ju någonting också, vi har ju otroligt, den tiden vi lever i nu larmar ju något enormt om allt möjligt. Men de här liksom första anklagelserna 1993, alltså jag kan inte, nu är det ju ett tag sedan, minns ni hur stort var det liksom i internationell press?
Jag minns att, jag har minne av att det var rätt stort ändå, men att då var det väl också lite grann att jag vet inte, man kanske tyckte lite synd om honom också, att
Det har man ju ändå gjort.
Att han var så liksom... Han hade ju som fruktansvärt barndom och jag vet inte riktigt. Det var inget... Och de var ju rätt duktiga också på alltså Jackson-sidan att slå tillbaka med att mot de här personerna, mot de här pojkarna, att de var ute efter pengar och sådär. Och det har de ju liksom försökt den här gången också.
Mm,
och det hade man ju kanske kunnat liksom ändå på något sätt ha med lite mer i dokumentären för att också göra de här pojkarna en tjänst, liksom att de får förklara typ, ja men nu har ju, om det är den ena eller båda har ju stämt, försökt stämma Michael Jackson Estate, alltså hans företag som finns kvar, på pengar, och att de hade kunnat få liksom ändå förklara det, att det är med i filmen också. Alltså, för det är klart att man kan vilja ha pengar om man har varit utsatt för övergrepp. Det behöver ju inte liksom betyda att man ljuger.
Det finns ju någonting som svävar runt. Alltså, om det är någonting, ett frågetecken som faktiskt finns där. Det är ju, och det finns ju med i filmen. Att båda de här har ju vittnat till Michaels fördel. Och tidigare sagt att han aldrig har gjort någonting sånt här. Med bestämdhet. Och det finns ju till och med ett klipp i filmen, eller hur? När en av de här pojkarna...
Wade tror jag sitter och säger det. Ja.
I tv eller någonting.
Ja, precis.
Och nu har ändrat sig. Det är ju liksom det här frågetecknet som är den liksom, som man kan undra över. Men hur tycker ni att förklaringen, deras förklaring blir i filmen som den framställs? Alltså varför de har ändrat sig? En förklaring skulle ju kunna vara då, om man säger från familjen Jacksons kritiska håll, att nu har de ändrat sig för att de vill ha pengar. Men hur tycker ni att det, hur följer man den
berättelsen? Fast då tänker jag lite att då hade de ju kunnat vilja ha pengar även på 90-talet eller liksom, eller 2005. Eller det är ju inte något argument egentligen, för att de, jag tycker att det är ganska trovärdigt i filmen hur det kommer sig att de ändrar sig. Alltså för att båda genomgår ju någon sorts livskris typ när de är kanske i 25-30-årsåldern eller vad det nu kan vara, eftersom kronologin är så himla oklar i filmen faktiskt, så förstår man kanske inte riktigt det. Men att de har gått där och hållit tyst av skam och alla möjliga känslor och sen håller det inte längre. Jag vet inte, jag tycker nog att den förklaringen är ganska rimlig faktiskt.
Jag tycker också att det är någonting med när de berättar om hur deras hur liksom deras utveckling har gått och varför, hur, för att Michael Jackson berättar om jag har varit så alltså skrämt dem till både skrämt dem till tystnad, men förmodligen också att de har velat ha kvar, de har velat vara hans favoriter.
Ja, de har ju varit väldigt lojala.
Och det finns också en sekvens där om hur när den ena upptäcker att det kommer andra pojkar där, att han känner sig ute i kylan och som att han har gjort slut med honom. Att det är ju någon typ av kärleksliknande relation som har liksom från Michael Jacksons håll gått över gränsen. Eller, det är ju en ganska stark psykologisk sopp. De är i.
Ja, verkligen. Och sen när den har liksom börjat klinga av, då har väl, jag vet, det är väl som det är med lögner. Har man väl börjat ljuga så måste man fortsätta. Alltså, det är väl lite så. Det är väl därför, det, om man nu tänker sig att det är sant alltsammans, men att det är därför de har liksom fortsatt att hålla tyst även efter att de har släppt Michael Jackson och han gick bort och alltihopa, så har de liksom ändå inte pratat. Och det tror jag är för att det, då har man tror att man ska klara sig. Man ljuger om en sak. Och liksom, de ljög ju för sina mammor då, båda två såklart. För mammorna gick ju in och frågade verkligen om det har någonting hänt. Och båda var så där nej, ingenting har hänt. Då, det är svårt att ändra sig. När det är en sån viktig sak. Alltså.
Wade Robson, han sa väl också att han hade liksom gråtit mer när Michael dog, när hans egen pappa tog livet av sig. Ja, så det är också, då fattar man ju inne han var i liksom hela liksom kulten och fortfarande. Att det blir som att vara med i någon slags sekt. Eller,
ja, lite så faktiskt. Det är symbios helt enkelt. Alltså en symbiotisk relation.
Ja. Jag funderade mycket på huruvida, för jag tycker att det verkar som att då Michael Jackson har manipulerat, liksom köpt sig vänner, köpt sig kärlek, både familjerna, pojkarna. Man kan lite grann i dramaturgin tänka sig att han köpte hela Neverland för att liksom kunna locka till sig barn, om man är riktigt sådär cynisk. Men också den här bilden av honom som ett barn själv som ville ha det så. Men den här manipuleringen, om man ska, hur tycker ni att det framstår i som han har hållit på?
Det, där man undrar man ju verkligen hur liksom medvetet det var. Att han agerar ju som en liksom så här förälskad, liksom förtjust person. Liksom. Samtidigt som det blir helt vrickat när det handlar om liksom sjuåriga pojkar. Men liksom, om man skulle säga att det var en jämnårig, så hade man ju kanske inte reagerat lika på att det var lika märkligt. Liksom. Men det blir ju sjukt för att det är en sjuårig.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
En 10-åring.
Ja. Oh, nej, det, nu återvänder jag igen till min känsla efter att ha sett de här 4 timmarna, att man känner sån sorg över att det är, jag tycker inte heller han framstår som ond eller medvetet manipulativ, utan bara just väldigt vilse i sin identitet.
Mm, och det här giftermålet är kanske en av de starkaste scenerna liksom i filmen, när hur han liksom skakar när han håller upp de här ringarna.
Ja, när han sitter med det här lilla smyckesasken. Ja, det blir jag också helt förtvivlad av, verkligen. För han är så, det är så dubbelt alltihop där i den scenen, eller hur? Han har ju någon, han blir ju jättestressad och har någon sorts sorg. Och så liksom har han ändå kvar alla de där och liksom visar upp den ena efter den andra. Det är många känslor samtidigt. Mm,
precis, de här belöningarna de fick.
Ja, just det. Och liksom, det är någon som är ring, som är, det här är som en Rolex. Och liksom man känner bara, oj, ja. Det är inte något tingeltangelbox direkt. Så.
Nej, och också mammorna gick ju ganska plusmateriellt.
Ja, de fick väl hus. Och den liksom ena fick ett lån betalda och sånt.
Och resor och shoppingrundor. Vad tänkte ni om mammornas berättelser?
Ja, alltså de kändes ju lite grann som typiska stage moms, som man kallar det på svengelska. Att de var ju också sugna på att deras barn skulle ha en karriär, och de var också sugna på att få någon slags karriär själva och få liksom lite glamour i sitt liv. Mm. Så de blev ju också, känns det som, väldigt skärmad av hela det här livet, och därför kanske också man känner ju den här aggressiviteten lite grann från sönerna nu, att de dels att de kanske inte förstod, och sen liksom kanske hur de har tagit det nu också, alltså att i alla fall Wades mamma har ju sagt sen i Oprahs eftersnack, som jag också kan rekommendera om man gillar Oprah, ja, men hon har inte velat se liksom de partier i filmen när han berättar liksom om sitt, det han har varit utsatt för, alltså de exakta övergreppen, det har de liksom, hon har spolat över det. Och det måste ju också vara rätt hårt för honom, att hon inte ens nu kan liksom riktigt till fullo acceptera vad han har varit utsatt för.
Men framstår det då hos Oprah som att hon inte kan acceptera det? För jag kan tänka mig att, jag menar som mamma själv, att det här klarar jag inte att höra.
Ja, precis.
Alltså,
ja, hon pallar liksom
av
inte.
Egen liksom, självbevarelsedrift.
Exakt.
För att de är ju ansvariga och har inte tagit sitt ansvar. De har ju släppt på liksom helt, vad ska man säga, normala gränser för vad man, liksom, vad man låter sitt barn göra. Alltså, de pratade ju om det, att först så, ja, du får inte sova över, men sen fick de, och sen så...
Men det är väl Wades mamma, eller Wades familj, det är väl de som liksom kommer till, de är ju från Australien, och så kommer de till Neverland och åker vidare hela familjen utan den här 7-åriga pojken som de liksom lämnar kvar hos Michael Jackson. Det är ju den konstigaste nästan i hela filmen, ju. Ja, alltså, ja. Hur de kan, för då är det ju inte bara hon ju, det är ju en, det är väl mormor och morfar som är med och vad det är. De liksom allihopa kommer överens om att det är en jättebra idé att han är kvar där ensam.
Och sen får hon panik för att hon provar att ringa och kommer inte fram. Och ja, säger hon i någon sån där, just det, angående den, de åker till Grand Canyon. Där tycker jag det är så fascinerande, för då tänker man så här, men den paniken som man kan ha som förälder, att magkänslan att det här skulle jag inte ha gjort, att hon inte bara vänder tillbaka.
Ja, eller hur?
Nej, jag fortsätter till Grand Canyon och kollar läget.
Bäst att passa på när man är över, ja.
Ja. Om man ska lära sig någonting av den här filmen så är det ju någonstans hur den här kändisfixeringen, alltså märkliga hur föräldrar slänger fram sina barn och på något sätt ska sola sig i kändisglansen. Och, för att de pratar ju också om att, ja, men Michael, han är ju som ett barn själv, och han har ju inte, de är ju medvetna om den här, att han inte har haft någon riktig barndom och gör exakt samma sak med sina barn. Alltså bortsett från att de har släppt på den kontrollen, men samtidigt också att de gör exakt samma, liksom, ja, som du säger, att de är de här stage moms som Michaels familj har varit.
Men också att den här stjärnglansen, de är ju liksom förförda av den såklart, och alla materiella grejer, men också att de, tänker jag lite, att en sån superstar betraktas som en god människa helt enkelt, bara för att den är en stjärna. Lite så är det väl också, att de litade på honom därför att hans offentliga persona verkar så fin och bra och dansar och sjunger mest, och därför så är det en helt oskuldsfull person. Måste ju varit någonting sånt också. Liksom. Mm. För så väl kan de ju inte ha känt varandra. Det var ju den offentliga personen de kände.
Mm. Som stjärna är man liksom upphöjd till en annan nivå. Ja, och lite man, så här untouchable och lite, ja, liksom ofelbar.
En gud på något sätt som liksom inte kan göra fel någonsin.
Men det tänker jag också med fansens besvikelse nu. Eller raseri. De fansen som är arga på den här dokumentären. Och de som är så otroligt besvikna. Och hela den här diskussionen om att bojkotta Michael Jacksons musik, för den kom ju som ett brev på posten. Det gör ju det numera så fort någon känd person har tagit ett snedsteg. Vad tycker ni? Kan man lyssna på Michael Jacksons musik nu?
Det tycker jag absolut att man kan göra, om man vill det. Jag är ganska allergisk mot den här, liksom, de här kraven på bojkott som kommer direkt liksom, som ett brev på posten med alla såna här, ja, när någon avslöjas som att det har varit en dålig människa i olika grader.
Alltså, den är ju lite speciell för vår tid nu.
Ja, verkligen. Inte har den... Det har ju gått inflation i det, verkligen.
Ja, för det har man ju inte pratat om. Alltså, jag menar, de här anklagelserna har ju kommit och gått då genom hans karriär. Inte har man krävt...
Ropat på bojkott på 90-talet?
Nej, man gjorde inte så förr,
helt
enkelt. Nej,
jag tror inte man gjorde så, faktiskt.
Det är ju lättare nu också med sociala medier. Alltså att man kan göra det, man kan starta liksom hashtags och man kan liksom... driva igång och hetsa och sådär. Det kunde man väl inte då på samma sätt. Då kunde man ju mer liksom ta sin egen, alltså känna själv, känns det bra för mig att lyssna på Michael trots att jag vet det här? Då kan man svara ja eller nej liksom, beroende på hur man känner. Och det är ju en annan sak. Det kan man ju fortfarande göra också. Jag tänker att många kommer tycka att det känna obehag om de liksom lyssnar på Michael eller spelar på radio liksom. Och då får man ju liksom ta det ansvaret själv liksom.
Stänga av i så fall.
Exakt.
Mm-hmm. Vad säger du? Precis. Nej, men det är väl, jag tycker väl också att man kan lyssna på Michael Jacksons musik fortfarande om man nu gör det, men det är ju, ja visst, alltså det är klart man ska försöka skilja på verk och person, men det är ju inte alltid, det är inte alltid helt lätt att göra det. Det märker jag ju på mig själv, och det är väl liksom, det är lätt, det är lättare att säga det om det är något man inte riktigt gillar så där jättemycket. Ja, men hade jag varit en stor Michael Jackson-fan då, ja, då hade jag haft större problem, tror jag. faktiskt. Jag tror att det är värre. Jag tror att det är därför de här reaktionerna är så starka också. För att det är liksom, det blir svårare att skilja på verk och person om det är någon som man verkligen, verkligen, verkligen uppskattar.
Mm, särskilt som hans musik var ju ganska liksom så här världsförbättrande och liksom heal the world och sånt och ta hand om barnen. Och sånt blir ju lite liksom svårt att lyssna på kanske. Men Billie Jean borde ju fortfarande funka.
Ja. En Pretty Young Thing har jag funderat lite på. Den har en ganska jobbig text.
Funkar sämre nu.
Den funkar sämre. Jag räknade att han måste ha varit 24 när han spelade in den och sjunger om en young girl. Hur ung tänker man nu? Men å andra sidan så är det Quincy som har skrivit den. Så att, alltså det, jag tror att det är, om man ska skilja på verk och person, jag tror att vi lever i en tid där folk har intellektuellt svårare att skilja på verk och person. Sen att man har känslomässigt att man kan skilja på det, det är en annan sak. Men jag tycker att någonstans i den här kraven på bojkott att det finns liksom ingen förståelse för att separera. Inte ens om någon gör en cover på någonting annat.
Nej, och folk kan bli så arga också liksom, om man så här säger att man, inte vet jag, spelar Michael Jackson eller spelar R. Kelly eller kollar på Woody Allen. Så kan de bli så här, men hur kan du göra det? Liksom, hur kan du...
Då måste man göra offentliga avben.
Ja, exakt. Och det känns också så här, ja, det blir så oförsonligt allting.
Jo, men det är väl en bra sammanfattning på vår tid på något sätt. Oförsonligheten. Alltså att det, ja.
Ja, men du nämnde R. Kelly. Det är ju ännu en liknande typ av dokumentär och som också har blivit anklagad för sexuella övergrepp. Sandra, berätta om den. Du har ett lite starkare känsla för själva R. Kelly, vet
ja,
jag.
Ja, precis. Han har ju mer varit en person som jag ändå har lyssnat på under uppväxten och har följt mer. Och där har ju också SVT visat den här Surviving R. Kelly heter den.
Där, och den ligger kvar som man kan se på.
Ja, precis. Jag tror det är 6 avsnitt med. Och där handlar det om alltså, unga tjejer som har blivit utnyttjade på olika sätt. Och där har det också liksom, på ett sätt har man ju alltid vetat där också. Ända sedan 90-talet när han gifte sig med Elian och hon fortfarande var tonåring. Och då var det också, hennes första skiva hette Age Ain't Nothing But A Number. Då hade han skrivit liksom texter och musik åt henne om att så här, vara kär i en äldre man.
Men han är inte heller dömd.
Nej, precis.
Där har rättegång.
Exakt, där har ju också varit rättegång då. Det kom ut något videoband där han hade sex med någon 13-åring. Eller, ja, sen var det väl liksom, han hävdade att det inte var han och så vidare. Men han blev friad där. Så att han är inte heller dömd. Så på det sättet är det liksom ett värre karaktärsmord liksom, eftersom han fortfarande lever kan man tycka. Men ja, nu blir det ju rättegång igen. Nu har han ju blivit gripen för några av de här fallen de tar upp i den dokumentären.
Vad tror ni att det är ett slumpmässigt sammanträffande att de kommer nu och att båda visas av SVT? Eller vad ska ni säga om tajmingen? Jag vet att Leaving Neverland gjordes ju före hela MeToo, men att den får visas nu och i svensk television.
Men det måste ju hänga ihop ändå med MeToo-rörelsen eller vad man nu ska kalla det för. Jo, absolut.
Det har krattat manegen för...
Ja, precis. Så att det är liksom också... Det tas på allvar helt enkelt. Det är hela frågan om sexuella övergrepp och trakasserier och så.
Annars,
mycket men mer än vad du gjorde för ja, vad det nu är, 1,5 år sedan.
Traditionellt medieetiskt brukar man ju vara försiktig med att sända den här typen av anklagande saker innan någon är dömd i rättegång, i domstol.
Ja, precis.
Där har ju gränserna förflyttats. Jag kommer ju att tänka på en dokumentär som kom 2014 som hette An Open Secret. Där det var också ett gäng pojkar som berättade om vad de har blivit utsatta för som barnskådisar i Hollywood. Bland annat var det den här regissören Bryan Singer som är ju rätt stor. Som ju också blivit lite så här personen om grötande på senare år. Men då när den kom så var det också så att ingen ville visa den eller vågade visa den för att det var så kontroversiellt 2014. Den fick liksom ingen distribution och det var så här, massa kontroverser runt det. Men den var ju ungefär påminner ju ändå om det här, att det var liksom några offer som de kunde inte, heller inte liksom dra de värsta detaljerna, för då det låg ju massa stämningshot mot den dokumentären. Så det har ju verkligen varit något som har skett, och att liksom SVT visar det här är ju bisarrt egentligen, men det är intressant.
Men det är någonting i liksom den, vad ska man säga, konstnärliga utvecklingen, att det kommit så mycket dokumentärt, det har varit sånt fokus på riktiga händelser, dokumentärfilmer blir större och kanske då mer järva, och det verkar ju som att, det vet ju vi som jobbar i mediebranschen, att det finns ju ett sug efter verkliga berättelser och stories från verkligheten och självupplevda trauman. Har liksom, är det peak nu? Kan det bli liksom mer, kan det bli ännu mer verklighet? Eller vänder det? Blir det mer fiktion?
Vi får se om det är över nu när Harvey Weinstein-dokumentären kommer ju snart också. Om hans, det han har pysslat med, den här kända producenten och filmmogulen, som ju, han som startade MeToo kan man säga.
Ja.
Så ja, men det kanske skulle liksom knyta ihop säcken, att det börjar med honom och så kanske det slutar med dokumentären om honom. Vi får se.
Jag frågar ni också hur många dokumentärer om övergrepp publiken pallar att se. Jag tyckte ju att det var ganska jobbigt att se Leaving Neverland. Den är ju inte bara för att den är 4 timmar lång. Men det är, jag ville till exempel inte sitta och titta tillsammans med mina barn. För att, jag vet inte, verkligheten är tillräckligt jobbig ändå.
Mm. Det är väldigt explicita liksom, skildringar av exakt hur övergreppen har gått till. Liksom. Så det är ju ja, extremt obehagligt.
Jag kände så himla mycket också för de här mammorna.
Mm, samma här faktiskt. Ja, det gjorde man faktiskt. Nej, men jag tyckte man hade en klump länge och väl efter att ha sett det där.
Det är ändå starkt av dem att ställa upp de här mammorna trots att det är liksom, de får ju mycket kritik att de ändå gör det, till skillnad från liksom papporna som är borta ur bilden av olika anledningar.
Om ni vill rekommendera den här dokumentären då, Leaving Neverland, varför ska man se den? Eller varför inte? Ulrika?
Mm, ja, jag tror att jag nog har rekommenderat den, fast lite sådär, lite dubbelt. Lite sådär, men vill du lägga 4 timmar och du kommer må dåligt efteråt, jag tycker man ska se den. Jag tycker att det är, trots att det är en ganska basic dokumentär i sin form, så det är mycket, mycket bara kamera på en person som sitter och pratar, och liksom de sitter ju också på ungefär samma ställe hela tiden, men, och så är det lite såna här drönarbilder och lite gamla klipp, men den är ju enormt fängslande faktiskt på många sätt. Det är ändå en någon sorts rundmålning också av 80- och 90-talets kultur faktiskt. Det får man ju tack vare då de här äldre klippen.
Vad lärde du dig av att se den?
Lärde mig. Men jag tror att jag förstod grooming-mekanismerna. Man förstår hur det kan hända överhuvudtaget. Även om det är ett extremfall då, med en så Michael Jackson och så har det ju en allmän mänsklig innebörd.
Det följer troligen någon sorts mönster i,
ja,
hur
precis
förövare kan arbeta, om det nu då är så att allting stämmer.
Ja, Sandra, om. Mm.
Sandra, skulle du rekommendera den här, eller varför ska man se den, eller varför ska man inte se den?
Jag tycker absolut att man kan se den. Sen kanske man inte ska liksom vara så besatt av vad han är skyldig eller inte. Om man liksom ser den som två personer som har blivit utsatta för övergrepp och berättar om det. Liksom. Det är ju det den här filmen är egentligen, liksom att det är två liksom berättelser om, ja, övergrepp och hur man liksom, hur liksom psykologin runt det liksom funkar och grooming och så vidare. Om man bara kan liksom släppa Michael Jackson lite grann, så, så tycker jag att den blir liksom så mycket bättre. Så just som det, ja, ur den liksom aspekten tycker jag verkligen att den är bra.
Mm. Bra. Ska vi avsluta med det? Tack så mycket, Sandra Weibro, för att du var med och pratade Michael Jackson-dokumentär med oss. Tack så mycket, Ulrika Stare. Och tack så mycket för att ni har lyssnat på Aftonbladet Kulturs podd. Jag heter Cecilia Djurberg och vi hörs snart igen med ett annat ämne. Hej då!